Läsning ur femte Moseboken. Mose talade till folket och sa: När du bär fram det första du skördar av markens gröda, ska prästen ta emot din korg och ställa den framför Herrens, din Guds, altare. Inför Herren, din Gud, ska du sedan säga: Min fader var en nödställd aramé som flyttade ner till Egypten med en liten skara människor. Där bodde de och blev ett stort, starkt och talrikt folk. Men egyptierna behandlade oss illa, förtryckte oss och tvingade oss till tungt arbete. Då åkallade vi Herren, våra fäders Gud. Och Herren hörde våra rop och såg hur vi förtrycktes, plågades och led. Herren förde oss ut ur Egypten med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt, med tecken och under. Han lät oss komma hit och gav oss detta land, ett land som flödar av mjölk och honung. Och nu kommer jag med det första av skörden från den mark som du, Herre, har gett mig. Så lyder Herrens ord.
Läsning ur Paulus brev till romarna. Vad säger skriften? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord, det som vi förkunnar. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma herre. Och han ger sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Så lyder Herrens ord.
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. Vid den tiden återvände Jesus från Jordan, uppfylld av helig ande och lett av anden, var han 40 dagar ut i öknen. Där sattes han på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. Då sade djävulen till honom, om du är en Guds son, så befall stenen den att bli bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd. Djävulen förde upp honom, högt upp honom och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sade till honom, jag ska ge dig alla denna makt och härlighet, för den har lagts i mina händer, och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig, ska allt detta bli ditt. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst upp på tempelmuren och sade, om du är en Guds son, så kasta dig här nerifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar att skydda dig, och de ska bära dig på sina händer, så att du inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus svarade, det heter, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Djävulen hade prövat honom på alla sätt, lämnade honom för en tid. Så lyder Herrens evangelium. Så den församling Jesus frestelse i öknen har alltid varit ett motiv inom konsten, olika tavlor, men också inom litteraturen. Det som jag tycker när det gäller litteraturen fortfarande mycket läsvärt är Dostojevskis Stor Inquisitorn i romanen Bröderna Karamazov, som har just denna scenen som ämne, och Dostojevski har en mycket intressant tolkning av den här scenen. Men också bibelteologisk är den ett mästerverk som Lukas har skapat. Det som han gör är att relatera de stora, viktiga ämnen ur det gamla testamentet och sätta det i relation till Jesu Kristi egen agenda. Och då börjar det med sten som ska bli förvandlat till bröd. Självklart referensen är boken Exodus, folk Israel lider av hungern i öknen. Och Herren låter det regna manna. Och den avgörande punkten i den här berättelsen är, de får samla in manna bara så pass mycket att det räcker för ett enda dygn. Alltså de ska inte skapa ett förråd, utan de ska lita på att Herren nästa dygn kommer att låta det regna manna på nytt så att de har någonting att äta. Nästan onödigt att säga, de håller sig inte vid detta utan de samlar mer än vad de behöver och detta mat fördärvas. Och nu Jesus i öknen, djävulen, gör dessa sten till bröd. Så det är ingen sandöken utan det finns ganska mycket många sten där i öknen. Så bilden är, det kommer finnas inte ett enda bröd, utan otroligt mycket. Hela öknen plötsligt blir full av bröd. Och Jesu agenda i detta, det är, nej, det är det, inte det som människans liv ska präglas av. Att han har allt i överflöd. Det räcker inte till för att stilla människans hungern att vi lever i överflöd. Så han vägrar att göra detta, inte för att inte han kunde göra detta, utan det är bättre för människan och det är bättre för frälsaren i så fall också att vi kan uppleva, tåla brist. Att det finns någonting där vi känner plötsligen min törst efter livet är större än de tillgångar jag kan förfoga över. Det är, om man tittar lite grann i dagens kultur, ju en anmärkningsvärd skillnad mot det som vi till exempel ser och upplever när man idag går till ser en film i biografen. Det verkar ju bara finnas ett enda ämne när man går till bion idag. Nämligen att det finns olika former av superhjältar med superkraften som gör super saker. Alltså om det är nu Aquamanen eller om det är Avengers eller vad vet jag. Bilden är ju hela tiden samma sak. Det är en superkille, en superkarl eller en supertjej som gör super saker. Det var inte Herrens agenda. Utan hans agenda var, människan kan inte leva bra utan att kunna uppleva brist och därmed också uppleva, känna sina gränser. Det är så pass viktigt att till och med Herren säger, om jag ska vara världens frälsare måste jag göra dessa erfarenheter. Den andra frestelsen, den leker med någonting som har varit väldigt präglande för Israels folkets, Israels förväntning. Djävulen för honom upp på ett berg och låt honom se alla makt och härlighet och lovan det att ge honom. Den stora förväntning som Israel präglades av, det var ju att kung Davids rike skulle återuppstå. Faktiskt är det sannolikt att den bilden som Bibeln visar om Salomos och Davids rike är kanske lite schön målat. Så pass storartat hade det troligen inte varit. Men man har ju längre tiden dröjer aldrig givit upp förhoppning detta kan återskapas. Vi får det tillbaka. Och vi får det tillbaka till varje pris. Man kanske behöver inte göra tillbedja där. Djävulen Men en liten militärisk allians med Egypten kan ju inte vara av skada, eller hur? Historien visade att varje gång man försökte det, det blev bara värre och värre. Och Herrens agenda blir bättre? Nej. Inte makt och härlighet är det som finns på rubriken i mitt liv, utan vanmakt. De utsträckta händer vid korset är det som kännetecknar hans agenda. Och sen det tredje och sista frestelse. Han ska hoppa ner från tornet i Jerusalem och omhärda en Guds son. Då ska han komma nedan på marken utan att bli en, utan att ha skadat sig. Folk Israel var ju inte dum i sin historia, i sin tolkning av sin historia. De var ju mycket väl medveten om att jo, vi har ju förväntat oss att Davids rike ska återuppstå. Men vi ser ju att det blir en allt mer osannolikt. Och då uppstår någonting nytt, nämligen det som vi kallar apokalypsen. När vi hör ordet apokalypsen, då tänker vi kanske på att världen ska ta slut, att det blir en stor dummelsdag eller förstördes eller någonting liknande. Men i ett judisk kontext är en apokalypsen uppenbarelsetid. Och det innebär Jerusalem ska uppenbaras som världens centrum. Jesaja. Hela världen, alla folk, ska i en pilgrimsresa vandra till Jerusalem. Och det är i och för sig också exakt den här jämförelsepunkten som Lukas använder sig av. Det avgörande är inte han om Jesus hoppar ner att han är oskadad, utan det avgörande är, gör han detta och det händer, då är det klart. Alla kommer att titta till på Jerusalem. Vem är Karl? Vem är killen? Vad gör han? Herrens agenda är tydligen annorlunda. Han väljer inte att börja i Jerusalem, sin uppträdande, utan i Galileen, på periferin. Och tanken är här nog, om ni vill upptäcka vem jag är, om ni vill upptäcka vad jag har att säga, då är det viktigt att ni är i väg. Att ni känner någon form av törst eller längtan och har någon form av frågan för att bemöta mig med. Men det hjälper inte ett dugg om jag ställer mig alldeles från början i medelpunkten av det som händer. Det vore, kära bröder och systrar, mycket intressant nu att ställa frågan om Jesus idag skulle vara i öknen och frestas av djävulen. Vilken frestelsen borde man förvänta sig i jämförelse med det samhället där vi lever i? Och då vore frågan ett nyskant analys av vårt samhälle idag, vad är dess största frestelsen? Men jag tror det som är ännu viktigare för oss under faste tid än en sådan analys av samhället, det är en analys av oss själva. Och det kan jag i och för sig inte göra här i predikan, utan det är den saken som ni i samvetens rannsakan behöver åstadkomma. Nämligen ställa frågan, ja i mitt liv, vilka frestelser finns där jag är i faran att hamna i motsats till Herrens agenda? Till exempel, är jag kapabel, är jag redo på att känna och acceptera mina gränser? Det som gick snett i mitt liv, där jag kanske tappade hälsan, där jag misslyckades med något, Kan jag säga ja till detta? Eller finns det ett permanent ilsken känslan under ytan? Eller du är dann mit anderer Frestelsen, denn han en liten allians mit Ägypten kan ju inte vara av skada. En liten kompromiss i min vardag, det kan ju inte vara av illa. Selma Lagerlöf har skrivit en roman, en teologi, Annas värld, och den börjar med den frågan: kan en tanke vara en synd? En ganska liten oskyldig tanke i början. Och plötsligen har man en teologi av tre böcker med en otrolig tragisk historia. Hur ser det ut för mig i min vardag med de kompromisser som jag ingår? Eller, ett annat exempel, möjligtvis, har jag ju lyckats med att ordna mitt liv så pass väl att allt som händer och sker gör att jag hela tiden är medelpunkten av mitt liv. Jag är den avgörande person som gäller. Och periferin är någonting som jag inte behöver bry mig om. Herrens frestelse, kära bröder och systrar, den inte bara att Herren överkom den onde i öknen, utan det är också en fråga till oss. Herrens agenda blir väldigt tydlig i den här perikopen. Frågan är, motsvarar detta våra attityden i vår vardag?